det lite. Finns ju inte så mycket knull.
Det är ju 800 sidor med två kyssar i. Ja. Det är ju rätt intressant ändå.
Den här myten om att sports romance bara innehåller sex, den har vi slagit hål på.
Den kan vi sticka hål på minut ett.
Ja,
så är det inte. Ja. Så är det inte. Bokgenren sports romance har ju vuxit explosionsartat på sistone. Först har det kommit böcker och nu ser vi även tv-serier. Vinterns stora snackisar var ju Heated Rivalry. Mm. Och nu Off Campus har precis avslutats.
Jag älskar båda.
Vad är det som är så speciellt med den här genren och varför har de blivit så stor på kort tid? Det ska vi prata om i denna lilla specialare. Mm. Och vi ska också fördjupa oss i en av de stora storsäljarna i genren som heter Binding 13. Chloe Walsh har skrivit den. Den har precis kommit på svenska. Mm. Sportromance är ju precis vad det låter som. Det är romanceberättelser som utspelar sig i idrottsmiljöer. Mm. Och som jag nämnde kanske så har den blivit stor inte minst via BookTok och Bookstagram. Och framförallt på BookTok är du aktiv, Annie. Så jag tänkte att du skulle få börja med att berätta lite grann om genren i stort innan vi ger oss på rugbyberättelsen Binding 13. Hur upptäckte du sportromance? Vilken var den första bok du läste?
Den första jag läste var faktiskt Binding 13. Det var typ förra våren. Innan dess hade jag varit jätteanti sports romance.
Varför då?
Förlåt Kristoffer, men jag hatar sport. Jag har noll intresse för sport. Varför sitter vi här?
Du var ju så trevlig innan vi började spela in och så kommer det här.
Jag ber hemskt mycket om ursäkt, jag älskar nöje och kände sports romance, det låter inte alls bra vad jag ska läsa om så här macho killar som gillar fotboll eller än värre typ huliganer. Men så hörde jag så himla mycket bra om Binding 13. Och jag kände lite FOMO. Jag ville inte vara utanför på BookTok. Plockade upp, läste, föll pladask. Har sedan dess läst jättemånga sports romance. Och jag bara älskar
skiten.
Kan
du nämna några av de stora titlar? Ofta är det ju serier, eller hur?
Ja, typ alltid serier. Men Heated Rivalry som du nämnde och Off Campus. Det är väl de två största. Båda i ishockey. Mm. Underbart är det. Vi har Windy City-serien. Det är typ fem böcker, men där är det olika sporter i varje bok.
Ja. Jaha.
Det kan vara hockey, det kan vara basket, det kan vara fotboll. Allt möjligt. Superbra böcker. Ja. Vad har vi mer? Vi har en bok som heter Icebreaker. Då är det hockey, men också liksom, ja, konståkning.
Okej, bra. En kombination där. Fint.
Ja. Ja.
Är sporten viktig i de här böckerna, eller är det just mest en kuliss?
Alltså det är klart sporten är viktig. Annars är det ju en vanlig romance. Mm. Men sen ska jag vara ärlig och säga att jag tröttnar om det är för långa kapitel med bara en massa matcher som inte alltså bidrar något till storyn. Mm. Det är okej om det är en match och någon skadas.
Och blir omhändertagen. Ja, just det.
Finns en kvinna där med en fan kanske.
Ja.
Men jag tänkte på Heated Rivalry pratar ju så mycket om, för det är ju faktiskt två killar som är kärlekspar. Är det vanligt med queera historier eller?
Vanligt är att ta i, kan jag tycka.
Men det finns.
Det finns, absolut. Mm. Och det finns i många romanceböcker. Och om inte huvudkaraktärerna är liksom ett homosexuellt par så är det väldigt vanligt att det är någon sidokaraktär i det. Det är liksom inget främmande. Nej. I de här böckerna. Det är väldigt välkomnande för
alla. För det tänker man ju annars, Kristoffer, att så här, queer och sport, det finns en liten bit att vandra där. Liksom, eller?
Ja, inte på damsidan. Där är vi ju svin långt framme. Här ser de ju mycket värre med förstås. Är det.
Och särskilt ishockey, tänker jag. Eller?
Ja, men damsidan är bra där.
Okay.
Så är det. Ja. Och jag tycker sporten är väldigt viktig här. För sporten står ju för någon sorts disciplin och någon sorts långsiktighet. Och som kontraster finns då kärlek som är liksom ett kladdande, bara spontant. Bara hänge sig, en hänförelse. Det är spännande. De här böckerna bygger ju mycket på det. Att det är någonting här som jag måste vara... Ja. Jag har en match här borta. Jag ska inte hångla. Men jag vill verkligen hångla. Hur ska jag göra? Liksom så.
Otrolig beskrivning. Ingen kommer läsa sports romance efter det här.
Nej.
Men du Annie, jag tänkte bara backa. För romance är ju en kanske världens största litterära genre. Och det är en väldigt kvinnlig publik. När man lägger in sport, lockar man lite annan läsare då? Alltså, har du upplevt att det är fler killar som läser?
Nej,
det är fortfarande...
Jag tror inte det. Jag har i alla fall aldrig hört en kille säga att han älskar sports romance. Men jag kanske skulle tänka mig att lite romance känns att det finns till alla. Alltså alla åldrar och så. Mm. Sports romance känns kanske lite yngre publik. Många är ju ganska unga själva när de håller på och elitsatsar. De går i skolan. Så kanske... Alltså det är att ta i också sportintresserade. Tycker de det? Jag tror inte det.
Nej.
Jag tror en lite yngre publik som kanske ganska nyss hittat romance.
Okay.
Ja, men man pratar om liknande saker när Taylor Swift och Travis Kelce blev ihop till exempel, att de skulle korsbefrukta varandra på något vis så där. Jag vet inte fan, det blev så. Lärde sig många som gillade popmusik om amerikansk fotboll.
Nej.
Lärde sig många amerikansk fotbollsfans egentligen om Taylor Swifts musik. Mm. Det vet vi inte, men det sades att det var så.
Det ser ju snyggt ut på bild.
Ja, det gör det. Det gör
och vi det. Kan jobba lite ihop liksom.
Nöjet
och sporten.
Så här, det var väl det här, som tack hände.
Förde oss samman. Kristoffer, är du kanske den första killen som kommer att älska sportromans då?
Ja, det är min debut. Alltså en pangstart.
Ja.
800 kanonsidor och nu är jag igång liksom.
Jag kan inte ta om du är seriös eller inte.
Jo, det var jättehärligt att läsa bara.
Åh, vad roligt.
Det var ju väldigt främmande värld man kom in i. Och det var ju det som var så roligt.
Har du liksom läst romance tidigare?
Nej, det tror jag inte. Sportböcker. Alltså så här sekunder när jag läst den där ligger de inte varandra eller sådana. Så att jag, nej. Det här var lite nytt för mig. Jag brukar inte läsa en sån böcker.
Vad tror du att idrottsmiljöerna har som gör dem så tacksamma för? Du var lite inne på det tidigare.
De ger status. Och det bygger ju många kärlekstorer bygger på att en har hög och en har låg status. Och idrotten skjutsar ju upp folk på piedestaler väldigt mycket, eller sänker någon. Man är rädd att rasa i någon form av hierarki eller någonting. Så det är både disciplin och status, och så kan man kontrastera den mot någonting så brinnande, men också lite platt på sätt och vis, som att vara kär i någon. Då är man helt jämställd och bara så. Och det är spännande däremellan. Vad gör man med stjärnan och den som inte vet reglerna är kära i varandra? Ja. Hur blir det?
Nej, det är underbart.
Ja,
underbarande.
Verkligen.
Jag tycker vi ger oss kast med boken Finding 13 på en gång.
Ja.
Den är skriven av Chloe Walsh som är från Irland. Och det är intressant när jag googlar, alltså hon är väldigt okänd. Man kan inte ens säga vilket år hon är född. Det verkar liksom vara en grej i genren. Hon är född 1989 eller 90 tror man.
Oh. Vad spännande.
Ja, precis. Wow. Jag kom på. Nej, det är jättemärkligt. Boken kom först ut 2018, men har liksom, som du sa, Annie, haft en lite slow cooking sådär. Succén har kommit via sociala medier framförallt. Och Goodreads, som ju är väldigt viktigt för den här typen av litteratur. Den toppat listorna i Irland och även New York Times försäljningslista har den faktiskt legat. Jag vet inte om i topp, men högt upp i alla fall. Det här är den första i en serie om sex böcker som heter The Boys of Tommen. Tommen är då skolan de går på, ska vi säga. Och as we speak så håller man på att spela in tv-serier på de två första delarna. Den kom ut nu i maj på svenska. På Polaris förlag i översättning av Sanna Östergren, ska vi säga. Men Annie, du hade läst den tidigare på engelska, eller hur?
Ja, jag läste ju den då för typ ett år sedan på engelska. Föll pladask direkt. Älskade varje sida. Alltså jag låg vaken på nätterna så att min sambo var orolig för att jag läste
så
mycket. Jag menar alltså, det ska vi inte ens prata om. Nej, men jag föll verkligen pladask. Jag älskade den. Det som jag läste om den nu då inför den här lilla bokcirkeln. Och då läste jag den på svenska och där tycker jag tyvärr att den tappar väldigt väldigt mycket av sin charm. För att den engelska boken, i och med att alltså, författaren är från Irland, den har väldigt mycket irländska inslag hela tiden. I början av den boken finns det liksom en ordlista med irländsk slang och irländska ord som de kastar sig med hela tiden. Som jag hade aldrig hört talas om de här orden innan. Men det bara ger sån himla känsla och äkthet till storyn. Och det tyckte jag att den tappade lite.
Okay.
Ja, vi ska väl säga så att det är ingen som skämtar i hela boken.
Nej.
Det är ju ingen skämt. Det kanske de gör på originalspråk.
Ja, men den har en väldigt humoristisk ton. Alltså man skrattar flera gånger på den engelska.
Det gjorde man ju inte riktigt, kan jag tycka, nu när man läser.
Eller jag tyckte när hela premissen, för det kan vi väl avslöja redan nu, när den avslöjas, då skrattar man ju fortfarande. Att vi har alltså den rika matchmannen som är stjärnan och vi har det här barnet egentligen som vi känner den. Och vad är kryddan i det här? Jo, det är att får han stånd så kan snoppen explodera och han dö. Yeah. Och det är ju så jävla bra grej. För du vet, vart ska det här landa? Vad är det? Och jag tänkte, jag trodde att det öppnade för en helt ny värld. Jag trodde att det skulle vara en bok som handlar om hur ska vi ligga med varandra utan att han blir upphetsad. Alltså det skulle, nu kommer en massa roliga grejer här. Hur ska man göra på det här? Ska vi bryta mot den normen? Jag tänkte precis som förstås 50 nyanser av honom att det fanns liksom en ny sorts sex som inte har varit så vanlig tidigare. Att nu handlar det väldigt mycket mer om hennes kroppar och han vet att han har den här dynamiten i byxorna. Så bara liksom, han För han har en gång kollat på porr, då var det sjukhus.
Då gick fullständigt alltså, skogen ja. Och mamma fick gripa in.
Mm. Ja, verkligen.
Det var hemskt. Jag ska bara dra lite mer bakgrund till boken. Ja. Den utspelar sig 2005, vilket är väldigt noga valt årtal, förstår man. Därför att de har mobiltelefoner, men de har inte sociala medier. Mm. Den utspelar sig i en fiktiv irländsk stad, Ballylagin, kanske man säger.
Oj. Ja, sånt lägger inte jag på minnet.
Tror jag. Och den börjar då med Shannon Lynch som är 15 år gammal som ska börja på Tommen College som är en flott privatskola med ett väldigt framgångsrikt rugbylag. Och där träffar hon Johnny Kavanagh som är lagets kapten och stora stjärna. Boken är skriven ur delvis hans perspektiv och hennes perspektiv. Inte riktigt vartannat kapitel, men nej. De har liksom första person perspektiv turas de om att ha. Mm. Och vi kan också säga att vi kommer ju spoila nu. Eller ja, Kristoffer, du har ju redan spoilat.
Ja, men det kom ju tidigt. Ja. Och jag tror också att 2005 var det vanligare med såna här exploderande kukar. Så det var bättre att välja det
året. Man vet det redan.
Så om man läser det nu behöver man inte vara lika orolig.
Ja. Nej, nej, verkligen. Och än idag finns något mörkertal. Man snackar för lite om det här.
Men där är det här, pratar du från ingen egenskap? Är det erfarenhet?
Ja. Inga följdfrågor.
Kändes som att du visste väldigt mycket om det här.
Ja. Ja, nu stänger vi ner den diskussionen för nu. Kristoffer, kan inte du berätta om Shannon Lynch?
Jo, verkligen.
Vem är hon?
Alltså, bättre fråga, vem är hon inte? För att hon definieras att hon inte har några egenskaper egentligen. Alltså, hon har aldrig blivit kysst. Hon har inga bröst, vilket är en väldigt stor grej av att hon har små bröst. Hon är inte rik. Hon kan ingenting om rugby, som är ett centralt tema i boken. Hon är inte alls mens. Hon fyller 16 innan hon får det.
Du kanske säger att hon är alltså pytteliten.
Mm. Hon är jätteliten.
Första sidan så säger de att när hon sätter på sig klackar, de har ju uniform. Ja. När hon sätter på sig klackar så blir hon över 1,50.
Ja.
Mm. Hon är pytteliten.
Ja, precis. Mm. Och det är väldigt mycket, hon skämtar aldrig i boken för inte svenska översättningen. Utan hon,
nej, det gör hon inte heller.
Hon gör egentligen ingenting. Hon säger en gång att hon heter Shannon som floden. Och det liksom tas tillvara hela boken. Att hon har sagt en grej som var inte bara rak information. Utan det var det. Så hon är egentligen bara ett tom projektionsyta. Hon känns mycket som ett barn. Alltså hon, en gång tar hon på sig ett par kalsonger. Och då får hon så här dåndimpe för att nu är min snippa där en snopp har varit. Mm. Och det är ju ett barnresonemang det. Mm. Så det känns väldigt mycket som det är ett barn det här som har gjort lite äldre bara, som är 15 och 16. Och det är intressant. Eftersom publiken är väl förvaltigt kvinnligt tror jag. Kanske inte målgrupp, men det känns som att någonstans som har gjort henne väldigt neutral och inte lagt in några egenskaper där. Så man får som läsare får gå in och vara kärnan själv. Liksom. Mm. Medan då Johnny har mycket mer.
Mm, ja, verkligen. Men det tycker jag är ganska skickligt av författaren att alltså, sära så mycket på dem. För att Johnny har haft alla förutsättningar att växa upp och få skapa sig liksom, en personlighet. Och han har pengar i familjen. Han har ett stort kompis liksom, nätverk och har fått blomstra. Men när kärnan kommer från ett liksom, hem som har präglats av missbruk och misshandel och fattigdom. Hon har alltid behövt vara typ en mamma till sina små liksom, syskon. Och hon har blivit slagen av sin pappa under hela uppväxten. Och på det liksom, utsatts för mobbning i skolan. Ah. Det är ju inte konstigt att hon är liksom, ja, men ett tomt blad som bara försöker överleva vardagen. Typ.
Försöker ligga väldigt lågt när hon kommer till den här nya skolan. Jag tänkte säga, för det är ju det att båda två har liksom en hemlighet. Som man som läser, som man blir, får snabbt veta. Men som de då båda två skyddar. Och hennes hemlighet är alltså att...
Ja, men både att hon är väldigt mobbad hela uppväxten, i hela skolan. Alltså misshandlad och sånt där. Men också hemma finns våldet väldigt mycket i pappan då.
Ja.
Så det är de två sakerna som jag inte riktigt säger.
Annie, du har redan berättat lite grann om vem Johnny är. Han är rik, han är snygg. Han är jättestor, ska vi också säga. Som en kontrast då till den lilla, lilla Shannon.
Ja.
Så är han...
Han är lång och muskulös.
Ja,
han lägger ju all sin vakna tid på att bli bäst på rugby.
Ja.
Alltså, han har ju liksom ett nästintill ätstört kostschema. Han dricker ingen alkohol, han tränar varje dag.
Hela han dricker alkohol ibland?
Ja, väldigt sällan. Någon gång, då och då. Men oftast när det är
när
så
hans kompis lurar ut honom på dåligheter, då
Men de allra flesta lagfesterna så dricker han ju inte och det är tydligt att han gör det här för
och
att
han
vara i bästa
form. Han gör ju också en landslagssatsning. Alltså det är ju det. Man förstår, han är liksom på vippen att bli uttagen till Irlands ungdomslandslag i rugby.
Och då måste vi förstå vad rugby är på Irland förstås. Alltså rugby
Ja, kan vi få höra?
Ja, jag kan säga kort. Det här är det tråkigaste. Ja. Men rugby är en av världens största sporter. Bara att vi själva inte spelar i Sverige, så vi tror inte riktigt att det är så. Nej. På Irland har den en väldigt tydlig övre medelklass koppling, privatskolekoppling. Alltså är man fattig så spelar man till exempel hurling då. Eller, eller
som Kärnans fotboll. Bror gör.
Ja, precis. Då spelar man fattigsporterna. Men rugby är någonting mycket större. Liksom så. Så det är en akademisk och häftig sport. Och det är en väldigt tydlig klassmarkör i boken att han då spelar rugby.
Ja.
Så att det är ju enormt förstås att han gör det och kan komma med i landslaget. Men ändå har han ju liksom ingen riktig apparat runt sig. För tar man en fotbollsspelare som är 18 och är så duktig som han är, hade redan haft en miljonlön och varit en massa människor runt sig. Här är han ju fortfarande ingen som skyddar honom, ingen som berättar för honom att du måste vila med din skada eller någonting. Ja. Så det är lite speciell situation han är i boken.
Ja. För vi ska också den här skadan som du, Kristoffer, har nämnt några gånger, det är ju alltså, han har ju genomgått en operation några månader tidigare och den har inte gått så bra som den borde ha gjort, så han försöker liksom maska att han egentligen har jätteont för han är så rädd att om han vilar mer så kommer han inte bli uttagen till landslaget, så att han liksom sett ganska hög insats, får man säga, med sin kropp och hälsa.
Ja. Det är väl så här, det är viktigt att han får spela alla matcher och sånt för att det är såna här scouter, eller vad det heter.
Ja.
På matcherna och kollar för att de ska ta ut honom.
Ja.
Sen bara lite kort runt Shannon och Johnny finns andra då. Till exempel Shannons bror som vi nämnt, som heter Joey, spelar hurling och som är the good guy. Shannon har ju ett par vänner ändå, Lizzie och Claire som är med. Och så Johnnys kompis Gibbsy som är skojiga kille. Och så finns det en femme fatale som heter Bella Wilkinson som är Johnnys kanske ex. Han går inte riktigt med på det. De har legat.
Före detta KK.
Ja, före detta KK. Men hon är verkligen i spel här, kan man säga. Annie, jag blev lite paff över. Jag tycker karaktärerna var så himla stereotypa. Lite som tagna ur en flickbok från 50-talet. Du som ändå är bekant med genren, hur typiska är de här?
Jag skulle säga att du som ändå är bekant med flickböcker från 50-talet.
Nej, det är jag!
Och genren, hur vanligt det är? Jag skulle säga att alltså det man inte får glömma är ju att det här är första boken i serien. Det finns ju en till bok där vi får följa Johnny och Shannon. Och det är väldigt stereotypt alltså i början av många sports romance. Och det är nog för att den här karaktärsutvecklingen ska bli så tydlig sen. Alltså killen ska brinna för sin sport. Han ska inte ha något liv. Och kärlek, absolut inte. Ett ligg på liksom sin höjd. Men han har ju inte tid att ha någon flickvän för att det är kompisar och det är liksom den här machokulturen. Han är pumpad på testosteron. Alltså. Och sen då blir han kär och så får man utvecklingen. Så jag reagerar inte på att det var så stereotypt. Kanske för att jag är så van. Jag vet vad som kommer. Jag förstår. Han kommer mjukna.
Ja.
Nej, men för mig var det ju chocken var det här att läsa om Bella förstås. Som jag tycker är bokens hjälte. Alltså men... som känns som en väldigt rimlig...
Bella, bokens hjälte!
Vad är det? Alltså det vi... ja, men pratar du Johnny så är ju han... Han är väl närmast kriminell, han är så våldsam. Han är ju hemsk. Ja, men vadå? Det är väl så det. Och så har du Bella som själv har en bild att hon har en kärleksaffär som han bara förnekar helt. Och han kan inte ens berätta att det finns fysiska skäl till
detta. Han är helt skadad.
Vadå, gillar du inte henne? Och Bella beskrivs ju som att till exempel att hon är bystigare än Shannon. Att det är liksom
är det därför du gillar henne?
Ja, det är en nackdel för henne på något sätt. Att det visar att hon är något annat. Och sen när hon vill bara reda ut det här, då blir han argare och argare. Och han då, det är så mycket hederskultur att han kan inte slå till henne. Ja, utan han ska slå hennes pojk.
Ja,
slå av näsan på
någonting. Men så här, Bella, hon vill ju bara vara med Johnny. För att Johnny kommer bli en framgångsrik rugbyspelare.
Nej, men det är ju han som skriver. Det är ju hans
så fort
perspektiv.
Johnny, ja, absolut.
Jag vill läsa Bellas historia. Att så fort hon kanske är kär. Och han bara helt förnekar detta. Och sen blir hon ihop med en annan kille senare. Och då får Johnny säga att det är bara en dålig kopia av mig du blir ihop med. Alltså fruktansvärt
att förneka. Kristoffer, du måste läsa andra boken. Och så vill jag höra vad du tycker.
Ja,
hjälten Bella.
Ja, det ska hon kommer tillbaka där.
Ja.
Hon har inte sagt sista ordet.
Jag tycker kanske inte att Bella är bokens hjälte direkt.
Va? Vad har ni läst?
Nej.
Har ni läst det irländska original och där är hon annorlunda?
Jag vill säga att jag tycker att hon är lite endimensionellt skildrad. Jag tycker det är väldigt konstigt. Alltså, så här kvinnoporträtt skrivna 2018 där liksom Shannon är det här tomma pappret som man kan projicera allt på. Och så Bella som är liksom ett beräknande stycke. skulle jag säga att hon framställs som.
Ja, verkligen.
Det känns ju inte så modernt. Alltså jag blev lite förvånad, för det är ju skrivet 2018.
Ja. Ja, men året är 2005. Alltså det kan vara lite men... så också.
Ja, visst är det så många dimensioner här för att, för att precis, är det 2005 Irland som är skildrat? Är det 2018? Men också det här att vi ska inte underskatta läsaren. Nej. Även om det någonstans är så att det finns saker som är väldigt stereotypa. Det är ju väldigt mycket i romantasy också. Mm. Där är ju alltid männen någon form av inneboende monster. Om vi bara, om jag kysser det, jag tror något mycket, då blir jag på riktigt en varulv eller en drake eller sånt där. Alltså man lägger någonting sånt där. Alltså mäns våld försvarar man väldigt mycket i böckerna, kan man tycka, om man läser in det så.
Ja.
Men om jag kan se igenom det, så kan ju för fan en 16-åring se igenom det också. De är också smarta. Så jag tycker inte att det är någon fara att det finns stereotyper i det här.
Nej.
Men det står ju mig fritt också att tänka att hade man bara haft tre berättare här, alltså Shannon, Johnny och Bella, så hade alla tyckt det som Bella.
Jag tycker nu är hon stum i boken. Det är så himla roligt. Alltså jag har diskuterat Binding 13 med så många. Alltså det är så många som läser den här. Och jag har aldrig hört någon prata så gott om Bella. Det här, jag tycker det är underbart att höra.
Ja, vi kan prata mer när vi inte spelar in, för det blir för tråkigt ämne. Men det tror jag bara...
Det är helt givet. Den spirande romansen mellan Johnny och Bella är ju ändå bokens motor naturligtvis. Ja. Och det vet man ju om. Men jag tänkte också på att Johnny, han är ju jättestor och väldigt beskyddande. Så fort någon ens tittar på Shannon så vill han slåss. Och han gör ju ofta det också. Alltså, har han inte problem? Borde han inte skickas på anger management? Kan man vara så här explosiv om man ska bli toppat?
Men du är alldeles för mild. Han ska ju förstås i fängelse. Nej, men det är väl inte någon, det är bara att förstå vad han gör. Ja. Bara läsa rakt av vad han gör. Om han går fram och slår av någons näsben, inte för att han har gjort något, utan för att flickvännen till den här människan har gjort någonting. Det är klart att det är oprovocerat våld som borde vara ett år i fängelse eller någonting. Och så gör han det igen senare. Han hotar ju med stryk. Det finns ju väldigt märklig scen i början som visar när hederskulturen pratar om, när det börjar ju egentligen med att Shannon går över en rugbyplan, får en boll i huvudet, kläderna går till och med sönder.
Mm. Faller av henne. De faller av henne på något sätt.
Ja, och någonstans är det en jätteladdning runt att man ser trosorna då, som är väldigt märklig att förstå. För oss ser vi en jätteliten tjej som svimmat av, måste sjukhus med hjärnskakning.
Ja.
Om man råkar se någonting, hur kan det vara en laddning? Men här blir han också aggressiv mot sitt lag. Om ni pratar, om ni tänker på hennes trosor, då kommer jag slå. Men tänk på hennes hjärnskak.
Och han lyckas, han tystar ner den
historien. Alltså, det finns
han har ju en sån enorm status på skolan.
Jag vet inte vad jag tycker om att vi liksom går så djupt in i den här boken, för jag tycker den blir sämre och sämre.
Nej, det är roligt att vara en del av det här. Det är ju jäkla speciellt. Men vad tänker ni om ni är verkligen så? Det är helt ny på skolan, ni var mobbade, allting sånt där. Och så plötsligt måste ni sjukningar, hjärnskakningar, allting. Hur ni såg ut när ni fick hjärnskakning, är det så centralt?
15, det är en extremt känslig ålder. Allt är pinsamt, allt är hemskt. Alltså, om jag var 15 och hade ramlat framför liksom skolans mest populära och snyggaste rugbyspelare och liksom visa röven, tro fan att jag hade skämt.
Ja, här är jag faktiskt.
Och tro fan att jag hade fått höra det efterhand av varenda grabb liksom, som också är
i den åldern. Jag köper det faktiskt också. Samtidigt, jag tänker också på det att Shannon ramlar omkull väldigt ofta i boken. Är inte det? Alltså, hennes sköra små ben, hon bara ramlar i leran.
Då är Chloe igen på läsarens sida, tror jag. Man vill känna sig som den liten rådjuret som har jobbet. Jag tror att det är att hon skriver, alltså, hon vill skapa identifikation.
Jag tänkte för också tolka det välvilligt, att jag tänker att det ändå kommit så långt nu så att liksom, unga tjejer idag, man vill, det är så självklart att man ska vara självständig och stå på egna ben, så man kan få fantisera om att bli omhändertagen, att det kommer en stor stark kille och sveper upp en och...
Alltså jag,
det är ju väldigt så klassisk romantik.
Ja, jag brukar störa mig jättemycket på när kvinnan i böcker som ofta ska vara så himla liten och skör och smal och diverse, och man är som en gudsnark. Men just i den här boken, i och med bakgrunden, alltså fattigdom, misshandel, mobbning, ingenting är bra, märker man. Och då har jag mycket, mycket större förståelse för att hon är just så liten och späd och smal. Och det jag tycker är bra i boken är att det beskrivs inte som att det är, alltså, att hon är normen. Hon är så liten. Och
det är många som kommenterar
alla
hur liten hon är.
Ja, och inte på så här, gud, hon är så smal, jag ska vara som henne. Utan snarare på liksom, ett konstaterande. Mm.
Men det jag tycker är lite speciellt här, jag håller med om det du säger. Jag tycker också speciellt att hon har så lite positiva egenskaper, tycker jag, som gestaltas. Så här. Alltså, hon är egentligen, det hon gör i boken är att hon kommer in med ett jävla bagage. hon får en boll i huvudet. Hon är till, hon säger att jag heter Shannon som floden. Och sen är hon egentligen bara tyst och snygg. Mm. Jag ser inte riktigt vad Johnny faller för
nej,
det här.
Nej.
För det är ju ingen driven person
nej, det är
att
träffa överhuvudtaget. Det är en väldigt så omedelbar förälskelse. Och sånt kan ju hända i för sig. Kär vid första ögonkastet. Ja. Alltså, det är väl en sån fantasi, tänker jag.
Och sen så
han blir ju genast blixtförälskad.
Ja. Och han gillar ju det här med att hon inte alls har koll på honom.
Ja.
Alltså, han har blivit så van vid att alla tjejer vill ha honom på grund av status. De ställer alla de andra frågorna än rugby. Och det är liksom som att han inte är en annan person. Han har typ intalat sig själv att han är ingenting annat än den här sportstjärnan. Och sen så kommer hon där och hon vet ingenting om sporten. Hon förstår inte.
Jag håller med, men det är också en sak hon inte är. Ja. Alltså det blir ju eftersom hon så här, jag kan allt om hörling, jag kan allt om det här. Ja. Eller jag läser mycket mer än du, jag kan berätta om det. De är ju ganska liksom, hon har ju inte så jättemycket
hon
att
komma
med.
Hon är jättebra på spel.
Det tycker jag är så synd. Men jag menar inte henne som människa.
På spel. Dataspel?
Ja, det är
tv-spel.
Det är faktiskt bra.
Ja, hon är jättebra på
det. Men det visste jag ju inte. Ja, det är spännande. Jag hör verkligen vad du säger.
Ja,
ja det är det svårt att förstå varför man blir kär i Shannon Lynch.
Ja,
ja.
Mm. Precis. Vad, liksom, vad är det som driver den här kärlekshistorien? Det är 763 sidor på svenska, ska jag säga. Det är liksom mycket. Och jag tänkte också så här,
men man kommer lätt igenom dem. Det går rätt fort.
Det gör man. Det är lättläst. Mm. Det håller jag helt med om. Jag tänkte bara backa lite grann till Johnny. Mm. Fråga sportreporten. Är det liksom en trovärdig skildring av en elitsatsande ung man? Om vi bortser från hans vredesutbrott och vålds...
Ja, och de kan finnas där också, men de brukar man ta om hand mycket mer. Ja, det är väldigt trovärdigt tycker jag det här, att han är skadad men inte berättar för någon och bara biter ihop. För elitidrott lär folk när de är unga att smärta är bra, du ska tåla smärta, du ska stå ut och överkomma dina hinder. Att bara vinna ingenting. Mm. Det är när du har varit nere i skiten, haft ont i knät och reser och gjort någonting. Det är ett hjälteideal som finns i sport. Mm. Och det stämmer väldigt bra in här. Det finns ingen som säger att man är hjälte om man sitter still i 3 månader och inte gör någonting. Nej, nej. Jag stod upp fast jag hade adduktormuskeln som var fel på, eller vad den hette. Så. Alltså,
det var någonting i ljumsken som då påverkar. Så här, pungen tar ju väldigt mycket plats i den här
boken.
Ja.
Det gör det.
Oväntat mycket, får man ju ändå säga.
Ja, den är bra. Ja. Jag tycker den kryddar den bästa av den här boken. Det finns det. Så är det.
Jag måste också erkänna det, men jag tänkte det är mycket kyssar i boken, jag trodde. Så det är 2 kyssar i hela, det antyds ju att andra har haft sex. Och det är ju, de går ju bara och trånar, och då tänker jag så här, är det liksom lite grejen i genren, trånandet, old school, Jane Austen, är vi tillbaka där liksom?
Ja, BookTok älskar tropen slow burn. Alltså man blir förbannad om man läser en bok och det är så här instant love. Att de blir kära direkt, de hoppar i säng och man är så här, men hallå, vad ska jag läsa för?
Vad ska hända nu då?
Ja, exakt. Älskar en riktigt bra slow burn. Sen, nej, det hör kanske inte till vanligheterna att 763 sidor, vi får 2 kyssar. Brukar gå lite snabbare. Men det finns ju en bok till.
Jag tycker kul att efter 670 sidor ungefär så kommer Shannon med en sån lapp till honom. Vill du bli min kompis? Ja eller nej? Inte ens står det så pojk och flickvän. Inte ens så ska jag ligga med dig. Utan så kompis.
Jag sa ordet kyskt här.
Men man får ju inte glömma liksom att de är ju så unga i den här boken.
Och jag tänkte också mycket av det vi har pratat om. Jag tror att det spelar roll att det är Irland.
Ja.
Man ska komma ihåg. Det var ju väldigt strikt katolskt land. Alltså det är ju bara de senaste 10 åren har det hänt jättemycket. Så 2005 Irland, det var annan stämning, om man kommer ihåg. Kristoffer, hade du också väntat dig mer sex som jag hade gjort när du började läsa?
Jag trodde, och just som sagt, mer sånt icke-omslutande penetrerande sex. Alltså mer att nu tar man bort det manliga könet och det här. Nu blir
vad tänkte du då? Den här strap-on typen?
Nej, men med någon sorts oralsex. De kyssar och smeker och hittar nya sätt att sex på. Det finns asmycket härligt man kan göra. Om man bara tar bort penisen ur det.
Men stackars kärnan har inte ens blivit kysst och ska liksom behöva börja.
Nej, men då kan ju börja kyssas först. Jag tänkte att nu, alltså, den här exploderande kuken kom ju väldigt tidigt i boken. Jag tänkte att det är så mycket här vi ska gå igenom. Men så var det ju inte det, utan det handlar ju mer om att det här trånandet, man skjutsar varandra i en bil. Hon duschar ju hos honom ett par gånger. Det är något konstigt stycke där.
Det är därför hon ramlar, så att hon måste. Då har hon ramlat i leran. Det händer flera gånger.
Ja, det gör det. Det gör det.
Ja, så måste hon duscha hemma hos Johnny på. Och som sagt, det är inte så mycket sex, men det, alltså många, de har ju sex, alltså andra har sex, man pratar om sex, och som sagt, vad man får, han tittar på porrfilm och hans mamma kommer in, alltså det finns ju ändå sådär, men just huvudpersonerna, där är det inte så mycket sex.
Det är ju inte liksom kategorin YA, young adult. Alltså det är ingen ungdomsbok där. Det närmar sig ju sådana ämnen, bara att det inte är själva sexscenen vi får läsa. Mm. Men det är ju fortfarande, tycker jag, alltså, för jag har sett att serien marknadsförs som en YA-serie. Och det känner jag absolut inte. Den tar upp jättejobbiga ämnen och precis som du säger, de har fult språk också och det är mycket sex i stämningen. Mm. Liksom.
Det är ju extremt mycket könsord och svordom.
Ja,
alltså,
jag tänkte ju säga det. Det var också, blev jag också förvånad av. När man liksom läste så sagt, jag kände det här är ju som en flickbok, tänkte jag. Och som en jättegrovt språk. Nu vet inte jag heller hur mycket översättningen gör, ska vi säga. Det kanske inte upplevs så när man läser den på engelska. Men när man läser den på svenska, jag kan bara ett citat.
Men det blir inte
här
lika hårt på engelska.
Nej,
det är så nära när det är svenska.
Så här säger Johnny till Bella då, som han har haft någon slags relation med under 8 månader. Han säger med ett hårdleende, och jag undrar vad i helvete som fick mig att stoppa kuken i något så jävla vidrigt, säger han till henne. Och det låter ju fruktansvärt
det är inte okay
på svenska.
Ja, det inte bra.
Nej,
det är inte
och hon vill reda ut vilken sorts relation de har haft och sen bemöts så här hela tiden.
Eller vill hon det?
Och jag är lite här, här tycker att Johnny är hjälten av de här.
Alltså, jag vill bara säga, Kristoffer, det finns beräknande stycken där ute. Alltså, jag bara säger
kvinnor.
Det är inte helt en myt. Nej. Nej, men jag tänker den här krocken, är det en intressant krock mellan språk och berättelse eller är det bara konstigt?
Nej, det är ju underbart. Ja. Det är så här unga pratar. Mm. Jag tycker snarare att det kan märkas väldigt tydligt när någon som inte är ung ska skriva en bok till unga och försöka sig på hur pratar de och försöker ändå ha lite fint språk, nämna sig lite grann. Åh jävlar, alltså, det är liksom det värsta. Nej, alltså de 15-17-åringar kastar sig med de grövsta orden. Mm. Och det kan jag ändå tycka är så här. Mm. Det var inte så härligt på svenska att läsa, men fantastisk på irländsk slang.
Okej, vi rekommenderar.
Och hade hon struntat författaren i att göra kärnan till den hon är, så hade det varit spännande om hon hade fått svordomarna. Hon svär väldigt lite. Mm. Och hon hade fått den med sin klassbakgrund då, att hon liksom var den som svor och han som är övre medelklass inte gör det.
Mm. För istället gör de ju poäng av att han svär så mycket.
Mm. Ja,
han introduceras som en person som svär väldigt mycket.
Ja.
Liksom.
Mm. Ja. Men det här passar ganska bra i historien de har valt. Det var en annan sorts historia. Mm. Men det hade funnits en kontrast där i så fall. Det svala mot det här lite mer. För någon som, jag tror att någon som växer upp i det här fattiga förhållandet blir väldigt slagen och sånt. Mm. En sån person. Det finns någon risk att den svär ganska
mycket.
Det
kan hända.
Jag
tänkte vi skulle komma lite till det väldigt mörka stråket i boken som ju är det här jättegrova våldet som Shannons pappa utsätter henne för. Och ingen utanför familjen får veta. I familjen vet man ju om det här förstås, men ingen utanför familjen. Tycker du att det funkar? Är det trovärdigt?
Just trovärdigt känns det lite fel person. Jag har inte så mycket erfarenhet av det här. Men jag som läsare tyckte det var trovärdigt. Mm. Jag var jätteberörd. Alltså flera delar blir jag liksom tårögd och jag känner verkligen den här smärtan som Shannon går igenom och rädslan att komma hem och det oändliga mörkret som inte har något ljus i tunneln. Det tycker jag absolut som läsare är trovärdigt, sen vet jag ju inte alls.
Är inte Johnny lite trög som inte fattar? Han ser ju ofta hennes blåmärken där när hon är hemma och duschar och sånt av olika anledningar.
Men han fattar ju, men ingen säger ju till honom. Han försöker ju dra ut från Shannons bror Johnny, eller Joey. Vad är det som har hänt? Säg till mig, vem är det som slår henne? Men Joey säger ju bara, om inte Shannon berättar så kommer inte jag berätta. Mm. Att han fattar ju, men han vet ju inte hur han ska komma dit och få veta det.
Men är det inte lite problematiskt då att med det här fruktansvärda våldet som Shannon utsätts för så är Johnny också jättevåldsam? Han, fast han slåss bra, eller han slår ju bara dumma människor. Liksom.
Ja,
inte det,
eller pojkvännen till dumma människor.
Ja, eller pojkvännen till dumma människor. Är inte det konstigt?
Nej, men det visar ju det komplexa med våldet också. Alltså så är det ju förstås.
Jag tänker att
hon går från det våldsamma hemmet. Nej, jag tror att många som växer upp med våld också dras till folk som är våldsamma som borde varit i fängelse då, som jag sagt. Det tror jag är helt, jag tror att det är en rimlig reaktion överhuvudtaget att det är så. Och jag tycker att det är våldet. Jag tycker det är fint att det finns våld på olika vis i boken så. Alltså drabbande våldet hemma, men att det finns också då reproducerat då hos de här unga människorna också det handlar om liksom så. Jag tycker det finns någonting i det som är starkt också. Att John inte rakt igenom är god utan tvärtom är väl en ond karaktär egentligen som skönmålas lite i boken och som i grunden känns ond.
Vi måste tyvärr börja avrunda. Vi hade kunnat, ja, jag vet vad som ska säga, men vi har hållit på jättelänge. Ja. Chloe Walsh skriver själv på sin hemsida att hon rekommenderar de här böckerna från 18.
Ja, bra.
Ja, du håller med om det?
Ja.
Du också?
Ja.
15 skulle jag säga.
Ja, jag skulle också tänka mig 15. Eller?
man är redo för våld när man är 15 år. Det tycker jag.
Ja.
Men visst.
Ja. Böckerna blir värre. Jag varnar.
Det blir det.
Värre nu då?
Värre, mer våld, mer sex, mer missbruk, mer mörker.
Okej, det mörkret sänker sig.
Never ending darkness i den här serien.
Har du läst hela serien?
Nej, jag läste de fyra första. Jag behöver en ganska lång paus varje gång efter att jag läst den.
För processen?
Ja, återhämtning.
Ja, jag förstår. Kristoffer, vad tyckte du om Binding 13?
Alltså jag tycker det är otroligt att jag läste 800 sidor hur lätt som helst. Miljoner människor gör det. Jag behöver inte gå in och peta i komponenterna där, utan då har man lyckats med någonting väldigt bra. Så jag är mycket, mycket imponerad av boken. Jag tycker att det är häftigt att den gör det. Det är ju något sorts fantasyvärld. För mig blir det ju lite likt Gilead eller någonting. En strikt hederskultur som finns där. Och här är det inte folk som är emot den, utan hjältarna är för hederskulturen. Det är jävligt märkligt att läsa, tycker jag. Men det är fängslande. Ja. Jag vill veta mer och mer. Mm. Så jag tycker att det här är... Alltså det är väl 5 av 5. Jag tycker det är en spännande bok på det sättet.
Gåshud, fint!
Ja.
Gud vad fint!
Ja.
Annie, du har ju lite berättat att det här ligger i varmt om hjärtat.
Gud ja, 5 av 5 från mig också. Ja. Även om den svenska var lite sämre. Men det är storyn som storyn, 5 av 5.
Kommer du att se tv-serien?
Självklart.
Ja. De har ju börjat kasta. Mm. Jag tror de spelar in till och med. Shannon och Johnny ska spelas av 2 skådespelare som heter Nancy Surridge och Connor Sanchez. Jag såg en bild. De verkar lyckats med storleksskillnaden. Eller så står han på en låda på bilden. Så kan det vara också. Ja.
Men vem är Bella?
Det var inte med. Det var 4 skådespelare. Det var Shannon och Johnny och så var det Joey.
Hon är nedtryckt där också.
Det är hjälten.
Det är klart hon är. Du som har så fel.
Nej, och sen är det Joey och hans tjej som är de som man har gått ut med.
Okay.
Jag vågar inte uttala hennes irländska namn.
Ja, det är ju IFA. Men det stavas ju Aufi. Men man säger IFA.
Okay.
Det får man också i den engelska boken en lista på uttalet av alla namn.
Det kan man verkligen
saknade det i den svenska.
Men slutligen, om ni skulle skriva en sportromansbok, vilken sport skulle ni välja?
Innebandy. Självklart. Ja.
Du har en innebandy bakgrund.
Ja, det har jag. Jättemycket. Och det är spännande att det kommer ifrån det lägsta, det töntigaste som finns. Mm. Alltså, ni vet innebandy.
Det skulle vara tvärtom då. Att
det finns
liksom
något häftigt i det. Att man är verkligen är liksom, i det lilla formatet är man lite häftig. Där så fort du bara går utanför ditt lag så märker man att alla himlar med ögonen. Jag kan visa ett trick för min klubba. Nej, det ska du inte göra. Ja, verkligen. Ingen vill se detta överhuvudtaget. Det är ju läskigt. Om du inte ska ha en partner, kom hem. Prata med en kompis. Jag träffar en ny kille nu. Han är en stjärna i innebandy. De skulle ju bara tycka att du bara har en andra sida som kan väga upp för detta.
Verkligen.
Det är så man skapar en otrolig sån ravin direkt i läsaren. Titta, hon är kär. Ja, det är klart det här. Jag är på många sätt en ick för många innebandy och det är helt okej för mig.
Annie, vilken sport skulle du välja?
Ja, jag tänker så det knakar, jag kommer inte på en enda sport. Men jag hade velat välja någon riktigt stor och het sport. Alltså där jag har allra mest fördomar. Det är väl hockey, men det är väl gjort.
Ja, det verkar vara poppis hockey.
Men ja, fotboll då.
Ja, fotboll. Jag funderar på orientering.
Nej men snälla.
Vilken laddning är det?
Ja, men också så här, man är i skogen, man kan springa vilse, det kan hända saker. Ah. Alltså det är liksom upplagt för drama.
Ja. Ja. Jag läste en svensk sports romance, jag har bara läst en. Mm. En het comeback heter den, av Sanna Axelsson. Och där var han så här skidskyttestjärna. Varför inte?
Nej, det är ju väldigt svenskt, får man säga. Det är nischad svensk.
Det var underbart
publik.
Faktiskt. Ja.
Ja. Hörrni, tusen tack. Det här var jätteroligt.
Men vänta, vi har en gåta kvar bara. Varför heter den Binding 13?
Ja, det fattar ju ingen.
Det kan vi ju säga bara.
Ska vi säga det?
Säg.
Ja, men tar du.
Ja, men det är ju för att det finns en liksom på skolan så vill alla ha Johnny. Och då sa det, vad kallas det?
Man vill binda sig till honom och han har nummer 13.
Ja, men också att vad jag förstår så är det ju även en rugbyterm.
Ja.
Alltså hur man bildar klunga i rugby.
Så är det.
Oj, det visste inte jag.
Så, att det är,
så det är en lek med det. Vem vill binda till sig Johnny och klungan och allt sånt där. Det kan man förklara. Nu pratar man inte så konstigt namn.
Och alla...
Nu får du säga hej då.
Och alla böcker i serien har ju olika siffror. Och det beror på vilka siffror de olika spelarna har på ryggen.
Ja, jaha, Johnny har ju nummer 13.
Gibbs har nummer 7. Joey har nummer 6.
Okay, och det kommer böcker om dem. Det kommer nummer 6 och nummer 7 här.
Yes.
Jag fattar.
Annie Månsson, tusen tack. Kristoffer Bergström, tusen tack.
Tusen tack.
Då var vi färdiga.